Du lyssnar på Webbradio Areton.
När jag var 30 var jag fortfarande fullt övertygad om att jag varken var tävlingsinriktad eller hade någon särskild förmåga att sätta mål. För att det inte var någon idé, för att jag inte var tillräcklig. Egentligen var det väl ingen direkt som sagt det till mig så där rakt ut. Du duger inte. Men ändå fanns känslan där. Den var inympad i mig tidigt. Som i grundskolan, under gymnastikproven, där det allting verkade handla om att ha redskapsgymnastik eller bollsport. Då hade jag för lågt blodtryck och blev alltid snurrig när vi skulle stå på huvudet. Dessutom var jag livrädd för alla redskap. Försökte gång på gång att våga mig att ta sats över bock eller plinten, men fick för mig att jag skulle trassla in mig i ställningen där under, slå mig fördärvad och bli utskrattad. Skulle vi spela handboll så gled den stora bollen ur mina alldeles för små händer, och fotboll vid fötterna, ja, det fungerade som rena snubbeltråden. Min inre slutsats blev att det inte var någon idé att nå målet om att bli bra gymnastik. Otillräckligheten var förlamande, särskilt eftersom den aldrig kombinerades med uppmuntran för det jag faktiskt kunde. Som att balansera runt hela skolgården på staketet varje rast. Att slå runt på stång, springa 60 meter på 8 blankt eller bolla klockan. Både fram och baklänges på skolans tegelvägg med de bollar jag bar med mig i en hemvirkad påse. Nej, sådant räknades ju inte. Kanske var det för tjejiga mål. Och så fortsatte det på något märkligt sätt. Många viktiga saker som räknades var liksom ingen idé att satsa på. Och eftersom ingen annan verkade förvänta sig att jag skulle klara det, så går jag upp i förtid. Men vad var det då som fick mig på andra tankar om att våga sätta mål? Att tävla och kanske vinna när jag var 30? Det hela började med en utbildning hos Dale Carnegie i kommunikation och ledarskap. Vi var en blandad grupp, män och kvinnor i olika åldrar och från olika bakgrunder. Ett 30-tal personer. Alla med utbildningsbidrag från respektive jobb och en förhoppning att bli bättre på just kommunikation och ledarskap. Under 16 veckor skulle vi ses några kvällstimmar och träna oss. Det framgick ganska snart att en viktig del av denna kurs var att till varje gång förbereda ett kort tal. 2 minuter exakt skulle fyllas med innehåll och levereras inför kamrater och kurscoacher. Retorik, inlevelse och omfattning var fokus. Vi informerades om att om man överskred den magiska tidsgränsen så klingade en klocka. Vi provtalade och insåg att det var lätt att missa tiden åt båda håll. När kvällen kom för att premiärtala på allvar var jag tokladdad, hade testat och klockat. Tyckte att retoriken satt som en smäck. En efter en gick upp och talade. En del bättre, andra sämre. Några blev klara för fort, andra fick avbryta mitt i när klockan klämtade och några höll tiden. Själv var jag nöjd. Mitt tal satt bra fortfarande och var klart bland de bästa. Så när alla var klara så var det dags för feedback. Och efter den höll kursledaren plötsligt upp en penna och meddelade att kvällens vinnare för bästa tal skulle få pennan. Vi höll andan. Vinnaren var tjejen som satt in till mig. Va? Plötsligt kände jag hur tävlingsjävlen formligen slog klorna i mig. Samtidigt som min överlyckliga kurskompis stolt förevisade sin penna med Dale Carnegie-tryck bestämde jag mig inombords för ett helt nytt mål med kursen. Det kom liksom från ingenstans. Men plötsligt var jag helt övertygad om att jag inte skulle vinna någon penna. Jag skulle vinna det allra sista priset under kursen. det svåraste. Mitt inre beslut om denna målsättning var omedelbar och lika stark som om jag hade skrivit ner den på papper och fått det bevittnat. Målet fanns inom mig varje stund. De kommande veckorna gjorde jag fortfarande mitt bästa varje gång och kände att jag tog jättekliv i utvecklingen. Men jag vann ingen veckopenna. Trots att en och annan kurskompis hävdade att jag varit kvällens bästa talare. Men målet inne i mig fick mig bara att säga: tack, vad roligt att du gillade mitt tal. Ditt var också jättebra. Det går säkert jättebra nästa gång. Jag var nöjd utan penna eftersom jag hade ett annat mål. Och så kom då dagen för avslutningen. Alla var spända. Tal efter tal klarades av. Varje sekund av dem räknades. Spänningen gick att ta på i rummet och kursledaren nickade och antecknade. Så var det dags för resultatet. En veckopenna delades ut, men inte heller denna gång var det jag som vunnit den.
Och kungen han sade med stämma av sorg: ack prins, kan du rädda min dotter, den sköna prinsessan från drakens förskräckliga borg, så skall jag dig verkligen rikligt belöna. Och prinsen han red båt för hej och för hå, och höga var bergen och krokig var vägen. Men när som han ridit i dagarna två, han kom till en dal där en borg var belägen. Runt om låg en drake med taggar och horn. Den sprutade etter och svavel och aska, och ut i ett fönster högst upp i ett torn, där syntes prinsessan otröstelig traska. Ack prins, skrek prinsessan, kom hjälpe mig ut. Ack döda nu genast den hiskliga besten, så sagan kan få sitt sedvanliga slut, och vi två tillsammans blir vigda av prästen. Men drakens domäner var skönast som få, med dignande trädgårdar, milsvida parker. Och prinsen han tänkte som så: ack aldrig jag skådat så kostbara marker. Och prinsen kom ridande som ett jehu mot borgen, men sedan han vände på saken, för han klöv prinsessan precis mitt i tu med svärdet och gifte sig sedan med draken.
Nu var alltså slutpennan utdelad och mina tankar snurrade. Jag hade ju tänkt att det skulle komma något mer. Men då tog kursledaren åter ordet: vi har ytterligare ett pris, och det ska tilldelas den elev som utvecklats allra mest under kursen. Och den eleven är Susanne. Äntligen! Jag gick stolt fram för att hämta mitt pris. Just den boken med Dale Carnegies bästa citat var nog en av de första gångerna som jag fått ett tydligt kvitto på att jag både kunde vara tävlingsinriktad och att min långa målsättningsstrategi kunde bära frukt. Jag satte målet högt, till och med utan att veta om det fanns något pris, men jag vann det. Oj vad det kändes skönt, och vilket avstamp det blev för mig när det gällde att våga ta mig an nya mål. Jag som pratar om mål heter Susanne Hydén. Idag är jag några år äldre och bor strax utanför Göteborg tillsammans med mina tonårsdöttrar och katten Bosse. Till vardags jobbar jag som headhunter och karriärcoach i mitt eget bolag Spira. Men sedan 2016 har jag satt nya mål med mitt skrivande. Stora, högtflygande mål med hjärtat i halsgropen, men mål som uppfylls ett efter ett. Min blogg på LinkedIn har lett till tiotusentals nya kontakter och möjligheter. Jag har skrivit en e-bok i karriärcoaching. Hos Ariton förlag är jag nu delaktig i min fjärde antologi. Och den handlar just om mål. Men Fånigt nog drabbades jag ändå av en sorts retrotvivel på mig själv när första manusutkastet till målsättningsboken skulle lämnas in. Det som skulle avgöra om jag ens skulle kunna vara med eller ej. Eftersom alla Aritons böcker innebär att en mängd författare tävlar med olika kapitelförslag. Känslan av detta tvivel fick mig att reflektera om varför tvivlet uppstod. Och som resultat så bestämde jag mig för att skriva om det som ligger före våra mål. Alltså de saker vi bär med oss, våra osynliga hinder, som avgör hur vi vågar sätta mål och om vi kommer att lyckas. Jag tänkte tillbaka till när jag fick priset hos Dale Carnegie och vilken ny självbild det innebar. Under kursen hade jag stått mitt i en känslomässigt omtumlande tid av att bli uppsagd på grund av bankkris och neddragningar på min arbetsplats. Men bara 2 år senare kunde jag konstatera att jag vågat ta 7 milakliv i min egen utveckling. Från att ha varit uppsagd så var jag nu både involverad i marknadsföreningen i Göteborg och arrangerade lunchföreläsningar. Och jag var regionchef för ett bemanningsföretag som utvecklades i raketfart. Jag kunde också se tillbaka och faktiskt identifiera att jag, trots att jag upplevt mig själv som rädd, faktiskt hade satt en hel del mål och lyckats med dem även under tidigare år. Jag insåg att säkert hade en och annan i min omgivning inte alls uppfattat hur osäker jag var. Men fram till den där insikten om att jag var tävlingsinriktad och kunde sätta mål så hade jag inte riktigt själv ansett mig att ha rätten till mina egna mål. Det var ju själva tusan att det skulle ta så lång tid. Fast det är förstås en sorts tröst att veta att jag inte är ensam. Kanske kommer du ihåg hur det såg ut på Britain's Got Talent i april 2009. Simon Cowells omisskännliga minspel när en annan Susanne berättade om att hon hade en dröm. En dröm om att få bli en ny Elaine Page.
Hi, what's your name, darling?
My name is Susan Boyle.
Okay, Susan, and where are you from?
I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian.
It's a big town.
It's a sort of collection of... It's a collection of... villages. I had to think there.
And how old are you, Susan?
I am 47. And that's just one side of me.
Hello. Okay, what's the dream?
I'm trying to be a professional singer.
And why hasn't it worked out so far, Susan?
I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change.
Okay, and who would you like to be as successful as?
Elaine Page.
Elaine Page.
Like,
what are you going to sing tonight?
I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserables.
Okay.
Big song.
Yeah? Yes.
As he
allra första början så tror jag att alla vi människor inom oss har en enorm och inneboende kapacitet för att sätta mål och vara modiga som lejon. Förutsatt att vi får våra allra mest basala behov av mat och sömn och närhet tillfredsställda så är den kraften oändlig. Tänk själv på ett nyfött barn. I vilken annan situation skulle det vara rimligt att individer som i mångt och mycket är ganska resurssvaga under loppet av bara 2 år ska lära sig krypa, gå, springa och dessutom börja prata ett helt nytt språk? Ändå är det naturligt och något som vi runt omkring också förväntar oss av små barn. De har en förprogrammerad målsättning att lära sig krypa, gå, springa och tala det språk som omgivningen också talar. Barn har dessutom en i princip outsinlig energi och testar om och om igen tills de lärt sig. Tar sig fram mot ett knä, en stol, ett bord eller en soffkant och häver sig upp, reser sig och går och faller om och om igen. Föräldrar, släktingar och vänner stöttar oftast denna lärprocess med glada tillrop som upp igen, bra jobbat och nästa gång klarar du det. Bekräftelsen fungerar både som bränsle mot målet för det lilla barnet men även som en riktningsmarkör. Att barnet är på rätt spår. Men i takt med att barnet växer så brukar de allra första ajabaja-målen dyka upp. Med det menar jag mål som barnet själv har men som omgivningen av någon anledning tydligt markerar som icke önskvärda eller kanske till och med felaktiga eller skamfyllda. Äpp, äpp, äpp. Inte ta Lisa snälla. Ajabaja, inte dra katten i svansen. Usch, kladda inte med maten. Sådana markeringar är bra och viktiga. Barnet ska exempelvis inte slå eller putta någon för att få deras saker. Inte heller vara dum mot djur eller medvetet förstöra något. Och det finns också hygien- och artighetsregler som vi behöver förstå och följa. Lärdomar som förhoppningsvis finns kvar upp i vuxen ålder. Men det kommer också in andra saker och påverkar. Från att vi bara varit en relativt likadan liten massa av mänsklighet så inser vi att vi har allt fler olikheter. I interaktionen på förskola och med andra barn och vuxna utanför familjen brukar detta bli tydligare. Det första vi inser är att vi är pojkar och flickor. Och kopplat till detta så märker vi successivt att det förväntas ganska olika saker av oss beroende på vilket kön vi har. Vi inser också att vi kommer från olika samhällsgrupper. Kanske är du från en familj där det är självklart att du ska börja jobba direkt efter 9:an. Eller så är båda dina föräldrar akademiker och ser framför sig att du ska läsa till jurist eller läkare. Kanske är din familj djupt troende. Målsättningar och förväntningar för livet och individen kan skilja sig på många områden beroende på det. I familjen, ja, där kan det finnas en eller flera närstående som påverkar särskilt mycket. Någon som i högre grad präglar självbilden långt fram i livet. Vi har ju till exempel alla hört idrottsstjärnor som Anja Persson och Stefan Holm berätta om sina föräldrars betydelse för framgången. Alltså har vi redan från grundskoletiden ofta med oss en stark idé om vad vi kan och vad vi kommer att lyckas med. Vi har en bas av personer, familj, klasskamrater, lärare, tränare och kompisar som lagt och förstärker detta grundjag. Kanske är det därför som så många upplever att ett år som au pair, högskolestudier på annan ort eller att göra lumpen långt hemifrån kan innebära en helt ny plattform att ta avstamp från. Ibland räcker det nog med att bara lämna den gamla grundskolan och kanske ta sig någon mil till en ny gymnasieskola. Man kastar i alla fall för en tid av sig den gamla kostymen och skapar en helt ny utifrån sina inre kvaliteter eller intressen. Så småningom så kanske man till och med bryter helt med det gamla för att verkligen kunna ha kraft att nå de mål som man vill nå. Inte dit man förväntas på grund av arv och miljö. När jag arbetar som ledarskaps-, livs- och karriärcoach möter jag individer som vill ha någon sorts förändring i sina liv men som behöver en liten knuff i rätt riktning för att kunna nå sina mål. Vid ett sådant samtal så framstår den person som sitter i mitt besöksrum eller med via Skype oftast i grunden som både fokuserad, kraftfull och duglig. Någon annan som skulle se på dem kanske skulle säga att det här borde du kunna fixa själv, du klarar att nå målen utan en coach. För vi har ju lärt oss att ensam är stark och att man borde fixa det mesta själv, eller hur? Ändå skulle vi aldrig förvänta oss att varken fotbollslandslaget eller Sara Sjöström skulle lyckas lika bra utan sina coacher, eller hur? När jag coachar individer att nå sina ledar, livs- eller karriärmål letar jag samtidigt efter två saker. Väldigt tidigt i processen. Självklart är den ena saken det inre drivet, passionen, attityden. Utan detta är det som att försöka ta ut kursen utan att hålla i ratten. Men vad jag också lärt mig är att det ofta efter en tid visar sig att det sitter inkilat en mängd ärrvävnad i individens självkänsla som utgör osynliga hinder för att sätta och lyckas med sina mål. När man kan se dessa osynliga hinder skapas helt nya möjligheter att ta nya kliv. Men det är givetvis också ett stort förtroende jag får för varje person som berättar om just sina ärr. Det kan låta så här. Ja, jag var mobbad under hela min uppväxt för att jag hade glasögon och jag var lite rund. Att bli utstött och avvisad har fått mig osäker på hur jag ska agera i sociala sammanhang. Jag och mina syskon växte upp i en familj med missbruk och våld. Från den ena stunden till den andra visste man inte vad som skulle hända och som äldsta syskon fick jag ta stort ansvar för de yngre. Det har fått mig att ta ett enormt stort kontrollbehov, vilket begränsar mig i områden där jag skulle vilja vara mer spontan och kreativ. Jag har i drygt 10 år arbetat på samma arbetsplats, där jag egentligen trivs. Men för 5 år sedan började en ny mellanchef som inte gillar mig och har visat det på ett sätt som gör att de andra tar avstånd ifrån mig. Jag får ingen information längre och har sällan lunchsällskap. Jag känner mig maktlös eftersom ledningen inte ser problemet och jag nästan inte tror att någon annan arbetsgivare vill ha mig. Min pappa har hackat på mig under hela min uppväxt och han gör det fortfarande. Han säger att jag är tjock och trög och aldrig kommer att lyckas. Jag vet att det inte alls stämmer, men det är som just hans pikar alltid äter sig in under skinnet och får mig att känna så himla osäker på mig själv. Anledningen till att dessa minnen skapar är rent vetenskaplig. I situationer där vi kroppsligen upplever fara eller andra typer av starka känslor kopplas fler delar av hjärnan in och minnena sätter sig fast. Rent evolutionärt är detta lätt att förstå eftersom vi behövt komma ihåg fara för att klara oss i en farlig värld. De osynliga ärren efter våra erfarenheter gör därför att vi lägger oss på en lagom nivå, en nivå vi är ganska säkra på att klara av. Vi drar liksom själva åt bränsletillströmningen i systemet och gör oss till en trehjuling trots att vi egentligen är en motorcykel. Andra osynliga hinder kan handla om att vi hamnat i sammanhang där vi inser att vi förväntas anpassa oss till gruppen på ett sätt som går stick i stäv med hur den aktuella gruppen eller sammanhanget tidigare har marknadsförts. Otaliga gånger har mina coachingklienter berättat om hur glada de varit för de har fått jobb på ett helt fantastiskt företag. Inte sällan ett företag som talar vitt och brett om en god värdegrund som innebär att det är högt i tak, jämställt och att man arbetar med frihet under ansvar och att the sky is the limit. Min klient har trott att presentationen av värdegrunden är en absolut sanning och vandrat in i anställningen med lätt rosa färgade glasögon. En tid senare sitter vederbörande i min coachingsoffa med slokande axlar och berättar att det kom som en chock när det redan vid första mötet märktes att ingen vågar säga något. Att chefen är uttalat misogyn eller rasistisk eller överlägsen och dessutom gärna står bakom ryggen och kollar att jobbet blir rätt utfört i detalj. Att då själv börja dra upp nya målsättningar och kanske till och med börja leta nytt jobb kan vara oerhört tufft. För hur förklarar man för en ny arbetsgivare eller sin omgivning att man valt fel jobb? Framförallt utan att behöva lägga massor av skuld på sig själv. Lyckligtvis finns det en del vägar framåt. I alla fall där du som valde fel arbetsplats eller plötsligt fått en chef som ställer hela tillvaron på huvudet. Det går exempelvis utmärkt att söka ett nytt jobb och helt enkelt säga förutsättningarna har förändrats på företaget. Eller kanske förutsättningarna för min tjänst har förändrats. Båda dessa svar är fullkomligt normala och relevanta för att man ska söka sig vidare. Väldigt få företag kan nog hävda att de inte förändrats. Så varför skulle just du vara förskonad? Här visar ju du istället att du tar ansvar för din egen utveckling i arbetet. Så se där, med lite coachingtips så låter ju inte ens det jobbigaste jobbigt längre. Det låter nästan som en tillgång när du lär dig att tänka positivt och agilt. Eller som någon sagt, when life gives you lemons, make lemonade.
You tell all the boys no. Makes you feel good, yeah. I know you're out of my league, but that won't scare me away, oh no. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried it. Built your wall so high that no one could climb it. But I'm gonna try. Would you let me see beneath your beautiful? Would you let me see beneath your puppet? Take it off now, girl. Take it off now, girl. I wanna see inside. Would you let me see beneath your beautiful
svårt att tänka så där käckt och agilt och positivt trots att vi översköljs av just maffiga budskap av att det kan allt är möjligt och om vi bara är tillräckligt bra på att fokusera och attrahera och utöva mindfulness så kommer allt att bli bra. Ja, nästan perfekt. Målen kommer att nås på ett litet kick. Men inom oss så har vi ju faktiskt alltid en inre skeptiker som ser mer negativt på världen. Det ligger i hjärnan, i vår amygdala som blixtsnabbt noterar allt det som kan vara farligt för oss. Om vi ska reagera med att fly, fightas eller frysa. Ja, i alla fall om allt fungerar som det ska. För den som i sin utvecklingsprocess och för att nå sina mål exempelvis dras in i något sekteristiskt eller in i en dysfunktionell relation. I så fall så jobbar dessa relationer med att slå ut vårt basala försvar. Genom att vi blir dopaminhöga på initial samhörighet och bekräftelse. Och därefter suddas försvarsmurarna ner och vi blir öppna för ren hjärntvätt. Så kanske kan vi också välja att ibland tänka lite negativt med en gång. Inte bara förlita oss på att en liten del av hjärnan ska rycka i nödbromsen utan ligga lite före. Faktum är att på senare tid så har till och med en sorts motrörelse till all positivitetshets uppstått. En rörelse som menar att man faktiskt bör tillåta sig att vara lite negativ ibland, att det är nyttigt. Psykologen och filosofen Ida Hallgren, som numera har fullbelagda kurser i negativt tänkande, menar att hon själv använder sig av detta omvända tänk hela tiden. Exempelvis anser hon sig vara en tidsoptimist, och eftersom ett överdrivet positivt tänkande av typen "ja, hinner säkert" kan vara besvärligt för hennes omgivning, så blir en mer negativ inställning bättre eftersom hon då inte överskattar sin förmåga att hinna med allt. Ett tänk som jag själv lätt kan förlika mig med. Ja, numera tänker jag oftare att jag bör ta lite extra tid på mig eftersom annars så underskattar jag gärna tiden från att ta mig till A till B. Så om du känner att du mer är en person som lutar åt det negativa, så låt den konstruktiva delen av detta hjälpa dig i dina målsättningar genom att du gör strikt rimliga bedömningar av tid, resurser och utfall. Tillåt dig att göra A, B och C-scenarios av vad som kan hända, men låt det samtidigt inte begränsa dig onödan genom att låta den inre kritiken säga "det går inte" eller "det är ingen idé". Konstruktivt negativt så kan målsättningen istället bli "det kommer att bli svårt att ta tid, men det kan gå". En realistisk målsättning. Jag brukar säga att det allra största motståndet till att sätta mål sitter i huvudet. Och motståndet är oftast kopplat till våra rädslor. Oftast är rädslorna helt onödiga. Även under den mest nattsvarta stund så är det ju faktiskt så att vi inte enbart får negativ kritik ifrån vår omgivning. Ofta har vi ändå motpoler till det som brutit ner. Folk som har sagt att vi är fantastiska, att vi gör bra saker, är smarta, vackra som vi är och värda att älska. Ändå är det ofta rädslorna som vi väljer att lyssna till och basera våra beslut på. Rädslor som säger att vi inte duger, inte kan och inte kommer att lyckas. Varför är det så? Jo, för att rädslor är kraftfulla och gärna ligger kvar i systemet och ältas. Precis som skam och skuld så triggar de igång ett beteende hos oss som vi inte alltid uppfattar som helt rationellt. Här kommer ett exempel. Är du själv rädd för möss, spindlar eller ormar? I så fall kanske du enklare kan tänka dig hur rätt dessa djur kan få upp dig på en stol eller på flykt i en situation där de dyker upp oväntat. Jag själv är rädd för spindlar men anser mig kunna hantera dessa djur på ett sansat sätt i de flesta situationer. Ja, inte minst sedan jag fick barn så har jag verkligen skärpt mig för att inte föra över min rädsla på dem. Även om jag varje gång tycker att det är obehagligt när någon hojtar "mamma, det är en jättestor spindel på mitt rum, kan du slå ihjäl den?" så fixar jag och utför uppdraget under kontrollerade former med en flugsmälla och en rejäl tuss hushållspapper att plocka upp resterna med. Men jag minns också en episod då jag var i 25-årsåldern. En väninna hade ringt mig och frågat om jag ville med ut och dansa. Hon hade dragit ihop några tjejer och först skulle vi äta och förfesta. Jag hade både tackat ja och dessutom lovat att vara chaufför. Under det trevliga förfestandet hade jag i den ljumma sommarkvällen oförsiktigt låtit min lilla Corolla stå med glipande rutor där bak. Och när jag lastat in tre glada tjejer i baksätet, min väninna klivit in på passagerarsätet och jag själv stängt förardörren, så rörde sig något stort i den vänstra delen av mitt synfält. På några centimeters avstånd ser jag hur en stor, fet spindel åker liksom linbana, swoosh, från solskyddet fram och längs med fönstret på förardörrsidan, bakåt och utom synhåll. Min nästa upplevelse är att jag står utanför bilen på passagerarsidan och hysteriskt skakar mitt hår ifall spindeln hamnat där. Tjejerna i bilen har, utan att förstå varför, sett mig i panik och tyst kravla mig över passageraren i högersätet och ut genom dörren som jag öppnat. I den trängda situationen har min hjärna fattat detta beslut om omedelbar flykt, helt själv, och kroppen har bara liksom följt efter. För kroppen har min oväntade och tysta flykt varit fullkomligt rationell. Men jag minns fortfarande de förvånade ansiktsuttrycken och min väninna som kliver ur bilen efter mig med orden: "Herregud, Susanne, vad i hela fridens namn hände?" Det finns alltså mycket kraft som vi kanske inte förstår i rädslor. Och om man tar den och använder den till att sätta mål istället för att leta efter spindlar som finns eller inte finns, så blir det kraft framåt till målen istället. Och jag försöker ofta få mina adepter som jag coachar och se ärren som små pärlor som vi kapslar in, så de skimrar istället för att bli skav som går upp och gör ont hela tiden. Använder vi styrkan så blir det istället en ratt som vi kan hålla i och vi kan vrida oss så att vinden inte längre kommer i ansiktet utan kommer i ryggen och för oss framåt. Every day is so wonderful and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words. Nu håller vi på att glömma en rädsla, nämligen rädslan för att lyckas. Ja, vad menar jag med det? Jo, det kan låta så här. Tänk om jag får det där jobbet. Hur ska jag kunna leva upp till förväntningarna som alla har på mig? Tänk om de upptäcker att jag är en bluff. Tänk, det kommer de snart att märka. På kursen hos Dale Carnegie fanns en hel bok med recept för detta. Den hette Sluta oroa dig och börja leva. Jag har lånat ut den så många gånger att mitt ex till slut tyvärr försvunnit. Kanske var det till någon som behövde den mer än jag just då. Men essensen av boken är, vad är det värsta som kan hända? Är det ens troligt? Och om det är det, kan du förlika dig med det? Och vad blir det näst värsta som kan hända? Ja, oftast är det mer hanterbart. Och utifrån det svaret så kommer du vidare. Men tänk om jag kommer att göra fel eller om jag har gjort fel. Ja, det är faktiskt ganska vanligt att jag får just denna frågan. Särskilt av personer i chefsposition som jag coachar. Lyckligtvis har jag ett svar och en lösning även på denna frågeställning. För hittills har jag faktiskt inte sett en enda platsannons med formuleringen "perfekt och felfri chef eller medarbetare sökes". Sen kan förstås annonsen antyda att man ska både vara flexibel men ståndaktig, ung men erfaren, teoretiskt men också hands-on. Ändå kvarstår faktum att bara för att du är chef så förväntas du inte göra rätt 100% av tiden. Däremot förväntas du inte göra om samma misstag gång på gång. Alltså det är okej att göra fel. Därför kan vi inse att trots att vi har rädslor, erfarenheter och är med oss så behöver de inte alls stå i vägen för de mål som vi satt upp. Vi kan till och med ibland använda dem som en styrka. Plötsligt ser vi inte bara start och mål utan vi uppskattar också resan som tagit oss dit. För dig som gillar att gå på inspirationsföreläsningar eller köpa motivationsböcker så vet du säkert redan detta. De som du lyssnar på eller läser står ju oftast där inte enbart för att de lyckats utan för att de tidigare också misslyckats. Eller råkat ut för något annat som ställt tillvaron på ända. Som inte jag under den här stunden har övertygat dig om att dina osynliga hinder kan bli dina osynliga hjälpare på vägen mot målen, så lyssna gärna på några kändisar. Olof Rölander, Sommarvärd från P1 2018 och årets talare flera gånger, som inte blev bäst i sin sport och som nästan gick i konkurs innan allt lossnade med talaruppdragen och gjorde att han sedan fick skriva böcker och började vinna priser. Mia Törnblom, en av våra mest uppskattade föreläsare och författare om självkänsla, som en tid inte hade någon självkänsla, som stal och missbrukade. Petter Stordalen, en av våra mest inspirerande superentreprenörer med hjärta som klappar för miljön och som startade med, och inte var det direkt med, silversked i munnen, men väl med några kartonger jordgubbar att sälja. Så vad är ditt mål? Vill du ha ett nytt arbete, skriva en bok, lära dig ett nytt språk, gå ner i vikt, byta partner eller har du ett helt annat mål? Oavsett vilket det är så hoppas jag att stunden du lyssnat på mig har gett dig några bra nya verktyg till din framgångsverktygslåda. Och kom ihåg, vi lyckas sällan med det vi gör om vi inte har roligt under tiden som vi gör det. Listen as your day unfolds, challenge what the future holds, try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears, go ahead, release your fears, stand up and be counted, don't be ashamed to cry. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said, read the books your father read, trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. Your day unfolds, challenge what the future holds, try to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears, go ahead, release your fears. My